Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu så ska du få höra vad myndigheten Läkemedelsverket har att säga om de nya riktlinjerna man publicerat den 12 april 2022. De handlar om hormonbehandling och riktar sig främst till primärvården som ska vara frontlinjen i vården för oss kvinnor när det gäller just behandling av våra klimakteriesymptom. Och Läkemedelsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som det så fint heter. Och de ligger under Socialdepartementet och de ansvarar alltså och godkänner bland annat läkemedel och naturläkemedel. Och man kan ju tycka att det är lite grann på tiden att man gör en uppdatering av de här riktlinjerna eftersom det har hänt en del på 20 år när man sist publicerade det här. Och jag undrar ju verkligen hur det nu egentligen är. Vad ska man få behandling för och när och vem är det som förväntas följa de här riktlinjerna? För vi får ju höra om riktlinjer från alla möjliga håll och kanter. Och vem är det som har ansvar för att man får korrekt behandling? Och jag har ganska mycket frågor och jag får inte svar på allt och du kommer ana en viss frustration när vi kommer till diskussionen om bioidentisk progesteron. Men jag hoppas att du tycker att det är väl värt att lyssna på och kanske så förstår du lite mer efter det här avsnittet. Så välkommen att lyssna. Jag önskar Viveka Odlind varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Det är ju spännande att få ha dig med. Jag är ju väldigt glad för att Läkemedelsverket kontaktade mig. Jag känner mig lite smickrad. Jag sa det till dig innan här nu att ni ser Klimakteriepodden som en kanal för att få ut information. Och då ska vi göra vårt bästa här nu för att se till att det som ni nu har kommit fram till kommer ut till kvinnorna. Viveka, du är seniorexpert på Läkemedelsverket och före detta professor i obstetrik och gynekologi. Och du har nu varit en tongivande person i den här behandlingsrekommendationerna för läkemedel vid klimakteriesymptom och menopausal hormonbehandling som det så fint heter. Så att jag tänker så här, Viveka, du kan väl bara berätta lite mer för lyssnaren vem du är.
Jag är gynekolog och har jobbat jättelänge som sådan på framförallt i Uppsala på Akademiska sjukhuset. Och när det gäller Läkemedelsverket så har jag faktiskt arbetat här i ganska länge vid det här laget. Jag jobbar lite på övertid, jag är pensionerad. Men jag har varit med även vid tidigare sådana här behandlingsrekommendationer just för klimakteriebesvär. För Läkemedelsverket har gett ut det, det här är fjärde gången faktiskt. Och jag har varit med på alla fyra, det känns nästan lite läskigt. Men det här blir nog min sista.
Ja, men det är ju några år sedan ni gav ut den tredje.
Ja, det var 2004 kom den ut och dessförinnan så hade vi en någon gång på 80-talet, 84 tror jag, och någon på 90-talet. Jag kommer inte ihåg exakt året just.
Men det här är ju superspännande, du har varit med i alla svängningar.
Yes. Och det är intressant för att många frågar ju nu, jaha, vad är det som är nytt? Och jag svarar egentligen för de flesta att det är inte så himla mycket nytt. Men lite nytt är det väl, men väldigt mycket är ju en bekräftelse på. Vi har fått mycket mer studier, så vad vi gör varje gång vi går igenom ett sånt här terapiområde, det är ju att vi ser på den vetenskapliga litteraturen, det som har kommit ut, och ser om det har hänt någonting. Och väldigt mycket av det som har kommit ut har ju bekräftat det vi haft en aning om tidigare. Men det gör ju att ju mer studier som ligger bakom, ju säkrare är ju våra rekommendationer, ju tyngre, ju mer evidensbaserade blir de ju. Så det tycker vi är bra.
Ja, nej, men det förstår jag. Och det som är spännande tycker jag också att du som har lite perspektiv på det här, nu börjar vi kanske i fel ända, men jag är ändå nyfiken på du som har varit med i de här olika svängningarna. Man kan ju inte låta bli att påverkas av saker fram och tillbaka, tänker jag. Hur har du själv sett på?
Ja, det har ju varit en ganska spännande resa, och när man ser tillbaka på det kan man se, om man bara tittar på försäljningssiffrorna, så var det ju en väldig boom i slutet av 80-talet och under 90-talet. Då ökade försäljningen, och det, framförallt östrogen och gestagen, för klimakteriebehandling. Det blev en väldig ökning, och vi som var läkare såg ju också att läkemedelsföretagen var väldigt aktiva. De ville ha ut sina produkter, och det var mycket möten och undervisning, mycket material som kom. Så att det var en aktivitet som var väldigt hög. Och kvinnorna som då var i menopausålder och behövde behandling i många fall var ju också ganska aktiva. De påverkades av det här, veckotidningar skrev om det. Alltså det var en hög grad av acceptabilitet, hög grad av aktivitet under 90-talet. Sen kom ju en del lite mer negativa rapporter. Som framför allt så kom det ju en studie i början på 2000-talet eller ett par studier som visade att särskilt långtidsanvändning av östrogenbehandling i klimakteriet ökade risken för bröstcancer. Och det blev extremt mycket skriverier om det. Och då föll ju användningen som en sten. Det gick otroligt snabbt ner. Och så att jag har verkligen varit med om både uppgången och nedgången. Och nu kan man väl säga att både uppgången kanske var lite onödigt dramatiskt hög, och nedgången var också lite onödigt dramatisk. För att det finns ju kunskap om kvinnor i hur många kvinnor som verkligen har det jobbigt under klimakteriet. Och då brukar man ju säga att åtminstone en tredjedel av alla kvinnor går igenom med så pass stora besvär att de i enkätundersökningar uppger att de vill ha behandling. Och det kom ju under 2000-talet, så har det ju så småningom blivit en del aktiviteter. Men den här klimakteriepodden är väl ett exempel på att det är ett uttryck för att det finns ett behov av att man hanterar kvinnans klimakteriebesvär. Men även andra medier har ju skrivit om det och påtalat att det har varit kanske lite låg aktivitet på området. Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen för en del år sedan att titta på jämlikhet i vården, och fick just i uppdrag att titta på hur klimakteriebehandling fördelade sig över riket i syfte att påvisa om det var någon ojämlikhet i vården. Och de kunde visa väldigt tydligt att när det gällde behandling med östrogen i klimakteriet så var det väldigt stora skillnader mellan hur många kvinnor i storstad som fick behandling jämfört med kvinnor i mera glesbebyggda områden.
Lite grann så handlar det om tillgången på gynekologer beroende på vad man har fått för läkemedel tillskrivna eller inte. Och då tycker jag att det är viktigt att vi kommer in på att det här som Läkemedelsverket har gjort nu, det handlar ju om att det är riktlinjer som framförallt handlar om primärvården. För det är ju dit man nu försöker styra klimakteriehanteringen så att säga.
Nej, men precis. Vi hade ju det här på gång att vi skulle ta tag i den här behandlingen. Nu har vi haft i flera år, men det är ganska lång framkörningstid för en myndighet som Läkemedelsverket. Och vi blev då väldigt påtagligt inspirerade av att just fokusera på primärvårdens behov. Så vi har ju haft flera allmänläkare med i det här arbetet. Och det finns inom allmänmedicinen många som är väldigt entusiastiska men som också behöver ett kunskapsstöd, för de har ju många områden som de ska hålla ihop. Och det här hoppas ju vi då ska utgöra ett kunskapsstöd för allmänläkarna vad gäller klimakteriebehandling.
Ja, och då så vet vi då att de här riktlinjerna, de är nu skrivna och de kommer distribueras ut på alla nivåer i vården. De finns ju tillgängliga för allmänheten att läsa också naturligtvis. Och jag tänker att gynekologerna kommer väl fortfarande i hög grad hålla sig till SFOGs riktlinjer. Svensk förening för obstetrik och gynekologi har ju sina riktlinjer som man då egentligen hoppas ska användas av gynekologerna i hela landet och även tillgängliga för allmänläkarna.
SFOG är ju en professionell förening, en sammanslutning av specialister i gynekologi, och de har ju skrivit utifrån sin expertkunskap. Sen har Läkemedelsverket, vi har ju anlitat SFOG, de flesta av dem som skrev SFOGs riktlinjer har ju varit med i vårt arbete också. Men vi är en myndighet och vi är tvungna då att, eller vi tycker att vi har ett lite strängare krav på oss att vi ska vara korrekt evidensbaserade. Vi rekommenderar till exempel ingenting som innebär att man förskriver läkemedel utanför godkända indikationer och så vidare. Utan vi försöker hålla oss till de godkännanden som Läkemedelsverket själva har utfärdat vad gäller de här läkemedlen. Det vill säga indikationer, kontraindikationer och så vidare ligger inom vissa fastställda ramar. Och baseras då på att vi har en granskningsprocedur i Europa som innebär att varje läkemedel granskas och kritiskt och godkänns om nytta-riskbalansen bedöms positiv för det läkemedlet. Medan vi har svårt att gå utanför de ramarna.
Men menar du att SFOG är lite slapphäntare?
Nej, jag vill inte säga det, men de har inte samma krav. En svensk läkare kan skriva läkemedel utanför indikationsområdet. Det kallas för off-label-förskrivning. Och det får man göra om man är läkare, om man tycker att man har vetenskap och beprövad erfarenhet bakom sig. Men en myndighet kan kanske inte på samma sätt hänvisa till beprövad erfarenhet, utan vi kan bara hänvisa till vetenskap och egna inom EUs läkemedelsmyndigheter gjorda läkemedelsgranskningar.
Mm. Om vi nu kommer till olika riktlinjer här, så vet jag ju också att Region Stockholm håller ju på med ett digert arbete där också. Det är lite grann samma människor som har varit med både SFOG och Läkemedelsverket, och de håller på nu att ta fram regionala riktlinjer som man då hoppas ska spridas över landet också till viss del. Jag bara tänker, kan det bli lite rörigt här?
Nej, jag tror inte det. Jag tror egentligen så är det samma, grundbudskapet är detsamma. Vi har haft väldigt lite problem att komma överens om hur vi ska skriva. Det är bara att vi har lite striktare regler kring oss. Vi jobbar ju gentemot läkemedelsföretagen, och vi säger till läkemedelsföretagen att det här läkemedlet får du använda på ett visst sätt. Då kan inte vi i vårt dokument skriva att egentligen kan du använda läkemedlet på ett annat sätt. Utan vi förhåller oss till den produktinformation som vi har godkänt. Och det är vår godkännande procedur.
Men hur ser det ut? Läkemedelsverket är ju en myndighet. Men det finns ju också, läkemedelsföretagen har ju en viss influens på Läkemedelsverket.
Ja, alltså läkemedelsföretagen ansöker hos Läkemedelsverket att få sin produkt godkänd. Och när de gör det så granskar vi det, och så har vi en dialog. Och det här sker ju på Europabasis nu för tiden. Det är ju inte bara Sverige, utan vi är ju EU. Så vi har ju en dialog med företaget då, där vi går nästan ord för ord igenom både vad gäller den kliniska användningen, alltså risken och nyttan med läkemedlet, men också själva, ja, sådana faktorer som hur det tas upp i kroppen och hur det är sammansatt, vad det är för sammansättning i produkten. Så det är ett mycket noggrant arbete som ligger bakom.
Men om jag förstår det rätt, ja. Så att om ett läkemedel blir godkänt inom Europa, så blir det godkänt i alla länder under förutsättning att läkemedelsföretaget ansöker om att få sälja det på en viss marknad. Vi ska komma tillbaka till det när det gäller det här bioidentiska progesteronet som är en stötesten. Men om vi kommer tillbaka då till de här riktlinjerna, hur sprids de nu?
Ja, i första hand så finns de ju då på vår hemsida, och vi sprider dem via vår, det kommer i tryckt form till alla läkare. Sen kommer vi att hålla så kallade webbinarier som vi inbjuder till, och vi kommer ha flera stycken nu framöver här, där vi går igenom som en undervisning helt enkelt. Vi går igenom, och dit kan man anmäla sig då. Det är våra huvudsakliga spridningsvägar.
Kan man förvänta sig att den här skriften följs av alla läkare?
Ja, det ska du väl egentligen fråga dem. Vi hoppas ju det. Vi har ju försökt skriva den på ett trevligt sätt, lättläst och med bra svenska och så. Så att vi gör så gott vi kan, men vi är ju experter inom ett terapiområde och kanske, så att det är bara vad jag kan hoppas.
Ja. Du, vad är nytt då? Vad är det som är intressant att notera här?
Ja, som jag sa förut, väldigt mycket är ju en förstärkning, uppdatering av det vi redan tror oss ha vetat, men vi får starkare data. Det som är lite nytt då, jämfört, om vi nu jämför med förra gången vi kom ut, det var 2004, det är till exempel då att det var lite osäkerhet kring hjärta- och kärleffekter av den här behandlingen efter den här jättestora studien som blev väldigt omskriven, som hette Women's Health Initiative. Men det som var bra med studien, ska jag först säga, det var att den var just jättestor och randomiserad, det vill säga folk lottades till de här olika behandlingarna, vilket är en jätteviktig grej när det gäller att få fram bra vetenskap. Men nackdelen visade sig sen vara att man hade inkluderat i studien väldigt många kvinnor som var över 60 år och var långt passerad menopausålder. Och när man sen, och det kritiserades, det blev väldigt mycket kritik från många håll i början då, när den här studien blev känd för 20 år sedan. När man har gjort nyare analyser och tagit bort och tittat på de som är yngre och gått igenom hur kvinnorna förhöll sig, då visar det sig att om man håller sig till behandling nära menopaus, det vill säga, det är definierat här som att man är yngre än 60 år och det har gått mindre tid än 10 år efter sista mensen, då ser man inga ökade risker alls vad gäller hjärtkärl. Det finns inga sådana risker. Så att de problem som man såg i den första studien, analysen då 2002, tror man nu beror på att man hade väldigt stor, en hel del kvinnor i högre åldrar inkluderade. Så vi avråder ju folk från att börja med den här typen av behandling om man är över 60 till exempel. Det här är en behandling som är avsedd för det klimakteriet och de första åren efter sista mens, alltså efter menopaus.
Två saker som jag noterade som jag tycker är bra, som har varit lite svåra i alla fall för kvinnan själv, det är ju det här att man har pratat väldigt mycket att har du inte svettningar och vallningar så är det inte en indikation. Men nu säger ni ju faktiskt att klimakteriebesvär och påverkan av livskvalitet, och så pratar ni om ni utvidgar det här till större delar med sömnbesvär och nedstämdhet och ledvärk och nedsatt sexualdrift och så vidare. Vilket ju faktiskt tycker jag känns som en positiv bit.
Vi är inte säker på att vi ändrar så mycket där. Det är väl så här att fortfarande är det så att det som man absolut säkrast kan koppla till östrogenbristen, det vill säga det som du kan behandla med östrogen, är svettningar och vallningar, det som vi kallar för vasomotorsymptom. Men sen är det klart att den typen av besvär kan ge väldigt många tilläggsbekymmer som många vittnar om, sömnsvårigheter som du säger, nedstämdhet, irritabilitet. Men alla de här olika symptomen är faktiskt mindre väl dokumenterade som beroende på östrogenbrist. Så jag kan inte säga, jag håller inte riktigt med din statement där att vi vidgar indikation. Där vi skriver snarast så att om man har klimakteriebesvär, typ vasomotorsymptom i botten, och sen har man tilläggsbekymmer, och allt det här tillsammans påverkar din livskvalitet så pass mycket, då har du en indikation för behandling.
Okej, okay. Ja, det är jag som vill läsa det lite.
Ja, du vill läsa det lite. Och det beror ju inte på att inte vi vill också gärna ha det positivt, men vi måste ju följa det vi har data på, och det är mycket, mycket svårare att visa effekter på de här kringsymptomen. Ja. Ja. Men vi har ju ett bakgrundskapitel om sömn till exempel, som mycket tydligt anvisar att sömnsvårigheter är en följd av klimakteriet. Om det är direkt östrogenbrist eller om det är via att man vaknar mitt i natten och har vasomotorsymptom, det är svårare att fastställa. Men att visst, sömnen påverkas helt klart. Och även nedstämdhet och sådana saker. Men när man vänder på steg, det är inte så att man kan behandla depressioner hos kvinnor i den här åldern med östrogen. Det avråder vi ju från.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men det är ju två helt olika saker. En klinisk depression är ju inte, har inte med östrogen att göra.
Nej.
Däremot den här oron, den här nedstämdheten och de här humörsvängningarna och så vidare kan mycket väl vara ett led i...
Ja, precis. Och även sex, det tror jag vi har skrivit också någonstans. Att det rapporteras väldigt ofta att man blir bättre både det ena och det andra om man skriver ett plus på sitt sexliv. Att det blir bättre av behandlingen. Därmed, det är inte samma sak som att du kan behandla taskig sex heller med östrogen. Utan det är liksom... Men det är en bonus du får om du får ta behandlingen. Och det kan hänga ihop.
Ja. Den andra saken som jag tycker är värt att notera, som jag också upplever att många hör av sig till mig med, att man inte får östrogen om man inte har passerat menopaus. Man går till sin läkare och läkaren säger, nej, har du inte blöder du fortfarande? Nej, men då kan du inte få någon hormonbehandling. Och det upplever jag att ni öppnar för ganska tydligt i den här skriften, vilket jag tror kan vara positivt och hjälpsamt för många, även om det är en svårare period att behandla.
Ja, det är ju inte så lätt faktiskt, utan vi försöker nog ändå att folk, ska man behandla så ska man ha symptom på östrogenbrist. Det, vad du har i klimakteriet när du blöder, det är ju inte östrogenbrist i sig, utan du har en obalans i hela. Ägglossningarna har slutat, du har inget progesteron igång. Så att du har alltså en hormonell obalans, och där tror jag kanske det är lättare att få hjälp om man går till en gynekolog än om man går till en allmänläkare. För det här är ett ganska svårt område, rent hormonellt, att förstå sig på. För att först när ägglossningarna slutar så fortsätter äggstocken att producera rätt så mycket östrogen. Och det är ju det som ligger bakom att du kan få såna enorma blödningar i den här åldern. Du får menstruationer som kan komma på olaga tid dessutom. Mm. Och där måste du gå in och behandla med gestagen eller progesteron. Det är gestagen som är godkänt.
Det är många kvinnor som lider precis nära menopaus, men du kan inte identifiera att du faktiskt har passerat det här året med blödningsfrihet.
Nej,
men vallningarna och svettningarna kan vara monstruösa för det, så att säga.
Har du de symptomen, då har du sannolikt brist på östrogen. Mm. Men har du stora blödningar så är det nog inte så att du har direkt brist på östrogen, men du har en väldigt stor obalans och brist på progesteron snarast.
Just det. Du, vilka kontraindikationer, Vivica, tycker du är värda att notera?
Bröstcancer.
Ja.
Det är väl framför allt det. Vi har varit, jag skulle helst inte vilja bemöta kontraindikationer. Vi har varit ganska strikta där. Vi har följt den europeiska listan på kontraindikationer som hela EU har kommit överens om. Och som är väldigt svår att rucka på. Där gäller, det är alltså om du har blodproppar tidigare, om du har haft bröstcancer. Bröstcancer tycker jag är den viktiga faktorn.
Bröstcancer och risken för bröstcancer har ni skrivit ganska mycket om i bakgrundsdokumentet. Och det är argument som vi tycks aldrig liksom komma förbi de här. Hur har ni kommit fram till det här i rekommendationerna?
MHT, alltså hormonbehandling i klimakteriet, och då pratar vi inte bara om östrogen, vi pratar om kombinationen östrogen, gestagen eller östrogen, progesteron, ökar risken för bröstcancer. Det finns väldigt mycket studier som visar det, och vad man vet är att risken, den är inte jättestor, den är ganska liten, men den är, ökar med ökande behandlingsduration. Så att använder du MHT eller HRT som det heter förut, under lång tid så ökar din risk för bröstcancer. Vad vi skriver det är att den risken man ser, och det här finns jättemycket evidens för, den beror både på durationen och på vilken typ av MHT eller HRT du använder. Där risken är högst för läkemedel som innebär kontinuerlig östrogen plus gestagenbehandling. Den är något mindre om det är östrogen och så sekventiellt tillägg av gestagen. Man brukar sätta in det en gång i månaden, 10 dagar i månaden eller 10 dagar varannan eller 12 dagar varannan månad. Och den är lägst om du inte behöver använda gestagen alls, det vill säga om du inte har din livmoder kvar. Och gestagenet är ju, vi kan ju komma över till det, för det är ju det som vållar mest funderingar här. Och det har vi ju också tagit upp i den här skriften, vilket gestagen man ska ha. Skälet till att man måste ha gestagen i någon form när man tar östrogen, det är att östrogenet ger en mycket kraftig stimulation till tillväxt i livmoderns slemhinna. Och tar du då östrogen varje dag i evigheter och har livmodern kvar, då växer slemhinnan i livmodern till, och förr eller senare så får du blödningar. Och det kanske du kan stå ut med, men det finns en klart och ganska stor ökad risk för att den där slemhinnan blir till en cancer. Och detta upptäckte man, det kom rapporter på tidigt 70-tal, så ända sedan dess, så, och då såg man också att om man satte till gestagen, då försvinner hela den där risken. Det finns ingen risk för livmodercancer om du tar kombinationsbehandling, det vill säga det vi kallar nu för MHT eller HRT i kombination, östrogen plus gestagen. Så att skälet till att man överhuvudtaget måste ha gestagen med, det är att man vill motverka risken för cancer i livmodern när man tar östrogen. Sen har ju det här kommit upp nu på senare tid att dels så verkar gestagenet påverka risken för bröstcancer i negativ riktning, och dels så finns det en hel del biverkningar, och det har ju varit väldigt hårt tryck mot progesteron. Progesteron är, alltså gestagen och progesteron gör ju samma jobb. Progesteron är det kroppsegna hormonet och gestagen är det syntetiska hormonet som har samma jobb att göra. Och vårt dilemma har länge varit att inget läkemedelsföretag har sökt om att få ett progesteron godkänt på den här indikationen att tillägg till östrogenbehandling. Och därför så har Läkemedelsverket inte kunnat, vi har inte kunnat, vi har inte kunnat bemöta det helt enkelt, för vi har inget läkemedel att erbjuda. Det har kommit ett läkemedel som är godkänt och finns på marknaden som innehåller ett gestagen som är väldigt likt progesteron. Det hormonet heter dydrogesteron. Det har mera progesteron, direkt progesteronliknande effekter. Men vi har ju fått massvis med licensansökningar, vi har fått massvis med skrivelser och mejl och brev och frågor från allmänheten, från patienter, från läkare, från journalister om varför finns det inget progesteron? Vi vill ha progesteron. Varför finns det inte i Sverige? Varför finns det i Frankrike? Och vi kan inte riktigt svara på det. I Frankrike har det antagligen funnits väldigt, väldigt länge. Men vi har inget i Sverige. Det är inget läkemedelsföretag som har kommit till oss och sagt att vi vill ha progesteron.
Jo, men det är väl inte riktigt sant med tanke på att det finns en ansökan som ligger
hos er för utrogest 100 milligram. Det som ligger, det kan inte vi kommentera. Det som ligger, vi har ju inte sagt nej till någonting.
Nej, men alltså det finns ju enligt läkemedelsföretaget i fråga, okay. Så finns det ju en ansökan som då man tror ska bli godkänd först nästa år, 2023. Och jag vet inte hur den tidsaspekten ser ut och vem som
har
hittat på den.
Jag kan inte bemöta det, för att det är mer än vad jag känner till. Jag vet att det har varit sådana läkemedel och jag vet inte att det finns någon broms på det. Vi har ju i det här dokumentet, i de här behandlingsrekommendationerna, har vi ett bakgrundsdokument där vi går igenom vad som är känt om progesteron och vad som, ja, vilken kunskap som kanske saknas om progesteron. Så vi har bestämt oss i tidigt stadium här att på grund av att progesteron är så efterfrågat så ska vi inte, så är vi tvungna att bemöta det. Så det har vi gjort i det här dokumentet. Så att vi, och det är ju ingen med kunskap om området som tror att inte progesteron kan göra det här jobbet. Det är bara det att vi behöver veta att progesteronet tas upp i kroppen på ett bra sätt. Progesteron är ganska dåligt att ge som tabletter. Det har väldigt lågt upptag. Du får ge väldigt mycket progesteron för att få in lite grann i blodet. Man behöver veta doseringen och hur man ska ta det och hur det ska vara sammansatt för att det ska fungera på rätt sätt. Det är...
Men Vivica, du pratar ju mycket om liksom det här europeiska och hur ni stöder det. Och där finns de här progesteronen. Ja. Så att det är ju inga konstigheter. Vi pratar ju inte om något hokus-pokus-tablett.
Jag har inte sagt, jag säger precis, det var precis det jag sa. Att det är ingen här som tror att det är någon hokus-pokus-tablett. Men man behöver veta exakt rätt korrekt dosering och att det tas upp. Och så vitt jag vet så har vi inte varit inblandade i någon granskning av något läkemedel och sagt nej till progesteron. Det har vi inte gjort.
Min uppfattning är att det inte finns ett nej, utan min uppfattning är att det har varit pågår en komplettering av den dokumentation som måste in för att få det här godkänt och att det tar tid.
Så kan det möjligen vara, men det är ju för att vi behöver ju ha någon vettig dokumentation för att kunna säga ja eller nej till läkemedel. Det är ju företagets ansvar att göra.
Ja, nej, men min uppfattning är att det finns en långsamhet.
Nej, det finns det inte. Vi har dagar så att vi har väldigt skarp tidsgräns hur länge vi måste svara på ett. Men om företaget har 2 år på sig att svara på frågorna så är det ju inte vårt fel.
Under tiden så är det ju precis som du säger, det kommer jättemycket licensansökningar och man använder då den här 200 mg progesteronet som finns på indikation för in vitro fertilisering istället. Och min känsla är där att ni har blivit så att säga generösare från Läkemedelsverkets sida att godkänna de här licenserna.
Jag gick igenom det där för några år sedan för att vi blev anklagade för att vi var taskiga och inte sa ja till licenser. Och vi hade sagt nej till 1 eller 2 ansökningar beroende på att de innehöll ingen information överhuvudtaget. Alltså det fanns ingen information om den patient som skulle ha läkemedlet. Annars har vi sagt ja till alla licensansökningar. Vi har varit...
Nej, men så i princip så kan man säga att har man bara en läkare som är villig att ansöka så får man det.
Det skulle jag tro. Och sen gäller det, så här, det är ju så här i Sverige att läkare kan använda läkemedel på annan indikation än den som står i FASS. Men det måste ske på läkarens, då har läkaren tagit på sig ansvar att det här sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Och när det gäller progesteron och östrogen i kombination så vet vi inte riktigt hur länge och hur mycket man behöver ta för att motverka endometriocancer. Och nu finns det studier som visar att risken för endometriocancer under progesteronbehandling är lite högre efter kanske 5 års behandling. Och därför har vi sagt i de här rekommendationerna att använder man progesteron eller liknande, har man väldigt glesa långa intervall mellan gestagenperioderna, då behöver man övervaka livmoderslemhinnan. Och med det menas ultraljud, att man har kontroller helt enkelt så att inte det händer saker.
Du, insättningen av hormonläkemedel, om det ska ligga på primärvården, då blir ju just den här undersökningsbiten, den blir ju lite knepigare. Hur tänker man där nu?
En frisk kvinna med typiska klimakteriebesvär behöver ju inte göra någon särskild avancerad undersökning. Du behöver inte göra ultraljud på endometriet på henne om hon har... det inte finns någon anledning, utan det är ju efter lång tids behandling med en metod där du inte har data på om den är tillräckligt effektiv att motverka. Det är då vi pratar om att du behöver göra ultraljud. Och då kommer ju säkert gynekologerna in. Men för en frisk, en vanlig kvinna som kommer i menopaus och har jättebesvär, där behöver du inte göra någon särskild undersökning alls. Du gör en vanlig hälsoundersökning. Tar blodtryck och vikt och pratar, informerar. Så att det behövs ingen jätteavancerad undersökning för det.
Man kan ju läsa i den här skriften då att om kvinnan är yngre än 60 år och har passerat menopaus för mindre än 10 år sedan så är nytta riskbalansen fördelaktig för behandling.
Väldigt fördelaktig.
Ja. Och man nu också framförallt har de här framförallt vallningarna, alltså motorspåverkan.
Ja, det är ju det. Indikationen bör ju finnas.
Men om man påverkas negativt i livskvaliteten så ska man ha det här. Och så finns det då, det finns dock några risker som förskrivande läkare ska känna till och informera innan de sätts in. Och kvinnan ska utifrån liksom, upplevelsen och sina besvär fatta beslut om hon vill ha det här eller inte. Grundat på korrekt och balanserad information. Och det här är ju ett stort ansvar, känner jag då, både för den behandlande läkaren och kvinnan. Och då känner jag då, om jag nu ska representera kvinnan, hur försäkrar man sig att den läkare man träffar faktiskt kan föra den här diskussionen? Vad har man för ansvar själv och vad har läkaren för ansvar?
Ja, det är läkaren som har ansvar. En läkare är legitimerad och har ett legitimationsansvar så att säga. Det måste vara, en läkare har ett ansvar här att se till att det blir en bra information. Patienten har naturligtvis ansvar så tillvida att hon ska berätta om sina besvär och inte fördölja några sjukdomar som hon skulle kunna ha. Varför hon nu skulle vilja göra det kan jag inte förstå. Men jag menar att kvinnan pratar sanning om vad hon har för bekymmer och ja, det är precis samma sak här som vid all vård och behandling. Att det är läkaren som ska ha kunskapen men också skyldigheten att förse patienten med tillräcklig information.
Så där kan man faktiskt ställa krav på läkaren?
Absolut, det kan man väl, ska man väl alltid göra. Men när det gäller det som kvinnan behöver få reda på, det är ju vad hon kan förvänta sig för effekter av hur snabbt de sätter in och vad hon kan förvänta sig. Så att hon kan, jag ska säga, återkomma om hon inte får den effekten hon har förväntat sig. Och sen är det viktigt när det gäller den här behandlingen att prata om vilka saker som ska särskilt göra henne uppmärksam. Och det är om hon fått konstiga blödningar och sådana saker till exempel. Då bör hon ju komma tillbaka. Och sen är det väl en allmän uppmaning tycker jag till alla kvinnor i den här åldern att fortsätta med mammografi. Gå på undersökningar för bröstcancer. Det har ju ingenting med behandlingen att göra. Det gäller egentligen vad du än söker för tycker jag. Jag tycker mammografi är en fantastisk möjlighet för att få en tidig cancer upptäckt. Mm.
Vi ska börja runda av det här, Viveka. Mm. Jag tänker, finns det någonting som vi behöver få med här innan vi avslutar? Ja,
vi har ju lyft lite grann att transdermal behandling, alltså plåster eller gel, kan anses ge lite mindre risk för blodpropp. Och det kan väl vara bra att känna till det. Det har vi skrivit om. Någonting som vi inte har pratat om alls här, men som vi också behöver, tycker jag, lyfta, det är att under de åren man står på den här typen av behandling, systemisk behandling, då behöver man inte ha några särskilda tabletter i underlivet. Men med stigande ålder, då kan man ju få torrhet och besvär från slidan och då kan man sätta in vaginal lokal behandling och den är ju jättesäker och där har man inte sett några ökade risker för någonting egentligen. Du kan hålla på med vaginaltabletter till graven hur länge som helst så länge du har besvär av dina torra slemhinnor. Mm. Jag tycker det är en viktig bit i det här kvinnans åldrande att inte glömma bort att det är jobbigt runt klimakteriet och några år framöver, men sen har man ju ett långt liv därefter.
Jag tänker att vi kan bara avsluta med, vad gör man om man nu är tidigare bröstcancerpatient?
Ja, det är ett stort bekymmer, för det är ganska många kvinnor tyvärr som har haft bröstcancer och de kvinnorna bör inte ta östrogen, utan då får man använda olika metoder. Det finns ju massvis med studier gjorda, men inte särskilt omfattande. Men man har visat att fysisk aktivitet minskar klimakteriebesvär. Man har testat vissa typer av antidepressiva läkemedel mot svettningar och blodvallningar. Och de är hyfsat effektiva, men i jämförelse med östrogen är de inte särskilt effektiva, kanske jag har sett data på det. Och de ger ju en del biverkningar. Så att jag tror att det är väldigt få som blir hjälpta av det. Utan det är väl ibland kanske att vi inte har så väldigt bra läkemedel att erbjuda. Man kan alltid prova de så kallade växtbaserade som man kan köpa i hälsoapotek och sånt. Där, som antagligen funkar på en del för att det är många som köper det och använder det. Mm. Men, och det kan man använda även om man har haft bröstcancer. Men det är ett bekymmer. Vi har ingen riktigt bra behandling att erbjuda kvinnor som har haft cancer. Jag har
Vad tror du då, Viveka? Tror du att det här kommer göra att fler kvinnor blir behandlade? Eller tror du att vi bara kommer tuffa på som tidigare? Det är ju trots allt bara en 6-7% som tar systemisk behandling idag. Och du säger att en tredjedel behöver det.
Alltså en tredjedel uppger i enkätstudier att de skulle gärna vilja ha det. Sen vet vi ju inte riktigt. Läkemedelsverket, vi har ju ingen riktig målbild hur många vi tycker ska bli behandlade. Däremot så tycker vi att de kvinnor som så önskar ska få en möjlighet till behandling. Det skriver vi någonstans. Alltså, har du indikationen och vill ha behandling så ska du ha tillgång till den. Och det hoppas ju att vi bidrar till med det här. Kunskap är alltid bra, och ju mer det här är bra att ni poddar om detta och fortsätter att podda om det och överhuvudtaget media skriver om det, för att det är ju någonting som når kvinnorna i väldigt bra utsträckning. Men jag menar inte att det finns ett egenvärde i att väldigt många kvinnor ska ha hormonbehandling, utan det är ju de som så önskar och behöver som ska ha möjlighet att kunna välja det.
Ja, och där blir ju då läkarkontakten oerhört viktig, och att man kan få fatta ett initierat beslut, att man har diskuterat det här med någon som faktiskt förstår och kan, har kunskapen fullt ut.
Och det är svårt, säkert svårt att vara allmänläkare, för du ska kunna så himla mycket.
Ja, så är det. Viveka, stort tack. Jag uppskattar att du tog dig tid att komma till Klimakteriepodden idag, och jag tror att man fick lite till mans här, och vi ska lägga upp en länk naturligtvis till om man vill läsa både bakgrundsdokumentet och behandlingsrekommendationerna som Läkemedelsverket precis har gett ut.
Det var trevligt.
Ja, men en smula förvirrande bild av vårt bioidentiska progesteron, stötestenen, som jag är så less på att egentligen ens behöva prata om. Men vi har inte kommit i mål här, och jag har gett läkemedelsföretaget i fråga en chans att kommentera det här. Det har man valt att inte göra. Däremot så vet jag från säkra källor att Läkemedelsverket har en ansökan inne för det här bioidentiska progesteronet, och det kommer godkännas, men så som tidslinjen ser ut när jag senast fick det här bekräftat är någon gång i första kvartalet 2023. Det är alltså något år kvar innan 100 mg progesteron kommer finnas tillgängligt med indikationen för att behandla klimakteriebesvär. Och dessutom så skulle jag vilja säga att det kanske inte så, jag hoppar inte på Viveka Odlind som är seniorexpert, och jag förstår att hon inte har insyn i det löpande arbetet på Läkemedelsverket, så det är kanske inte så konstigt att hon inte vet exakt vilken ansökan som ligger var och hur det ser ut i tidsplanen. Dessutom så är det här inte kunskap som allmänheten kanske ska ha insyn i heller när det gäller detaljer för det. Så ingen skugga över Viveka. Jag vill också lägga till att redan nu kan man ju få bioidentisk progesteron om en läkare är beredd att ansöka om licens för att skriva ut den dos man nu pratar om som inte finns i Sverige, eller skriva ut progesteron i en högre dos med så kallat off-label, det vill säga läkaren tar ansvar för att hen har erfarenhet av att förskriva läkemedlet, som du hörde Viveka tala om. På klimakteriepodden.se finns en länk till riktlinjerna och bakgrundsmaterialet. Det är väldigt välskrivet och enkelt att begripa. Dessutom inte allt för mastigt. Så att, ja, ganska intressant läsning om du vill sätta dig in i det här med hormonbehandling. Vem, varför, när och hur, och vilka olika typer av läkemedel som finns tillgängliga i Sverige. VHI-studien nämns titt som tätt i Klimakteriepodden i de olika avsnitten, och vill du höra mer djupgående om den så finns det i avsnitt 4b. Avsnitt med Socialstyrelsen och deras regeringsuppdrag kan du höra om i avsnitt 129 och 205 som nämndes i det här avsnittet av Viveka. Och i nästa avsnitt så ska vi få höra psykiatern och allmänläkaren Lotta Borg Skoglund. Hon talar om kvinnor, hormoner och hur det relaterar till diagnosen ADHD. Och vad är egentligen ADHD? Och hur kommer det sig att vi kvinnor är så underdiagnostiserade? Och vad
framförallt i Klimakteriepodden så kan man ju då ställa sig frågan, vad kan det göra med oss under klimakteriet? Det är ofta man får höra att de flesta av oss har en släng av ADHD och att det är en superkraft. Men nej, så är det inte riktigt. Kristina Sundekvist möter Lotta Borg-Skoglund och det vill du inte missa. Tusen tack för att du har lyssnat. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.